Vilket är ditt livs viktigaste beslut? Vilket är ditt livs viktigaste beslut? Vilket vägval är det som har präglat dig allra mest? Ibland är det tydligt att vi står inför ett viktigt beslut. Vi förstår av omständigheterna att nu gäller det verkligen. Den här gången är det på riktigt. Nu är det dags att välja vilken väg vi ska gå. Ibland så är det först i efterhand som vi kan förstå att den här perioden, de här besluten kommer att prägla hela mitt liv. Ibland gör vi val omedvetet och inser betydelsen i efterhand. Men ibland ställs vi inför de där tydliga besluten. I dagens texter så möter vi Jesus när han sätts på prov. När han får frågan om Jesu fullmakt, vad han hade för fullmakt att predika det han gjorde och säga det han gjorde. När han sätts på prov inför farisén om skatten till kejsaren, om man skulle betala den eller inte. Alldeles efter den texten så kommer han in, då saddukeerna sätter honom på prov och frågar honom om uppståndelsen. I flera av de här tillfällena så är det grupper som försöker ringa in var Jesus står och försöker hitta och markera att han är väl en del av oss eller han är inte en del av oss. De ställer kniviga frågor för att dela och skilja de som tänker och tycker som han eller som dem. Men i dagens text som jag ska läsa för just nu så är också min fråga, vem är det som sätts på prov här? Markus 12, verserna 28-34. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade: viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärde sa: du har rätt, mästare. Det är som du säger. Han är den enda och det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft, och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen svarade klokt sa han: du har inte långt till Guds rike. Och sedan vågade ingen fråga honom mera. Det är en skriftlärd som står någonstans. Kanske hör han alla de här tre frågorna som Jesus får. De här svåra kniviga frågorna som just nu delar det judiska folket. Och som delar dem in i olika grupper. Frågor som gör att de kallar sig fariseer eller saddukeer. Och så hör han hur Jesus svarar om och om igen. Och så tänds det någonting hos honom, tror jag. Och så går han fram och frågar Jesus: men vad är det då som är viktigast? Om det inte är alla de här sakerna som vi bråkar om det inte är alla de här sakerna som vi delar upp oss mellan, vad är det då som är viktigast? På ett sätt så kan man nästan tänka, vad var det som var så speciellt med det här svaret? Jag tror att några i alla fall av våra konfirmander skulle kunna ge rätt svar. Det kallas för det dubbla kärleksbudet och det är någonting som vi pratar mycket om. För att det rymmer så mycket och det sammanfattar det som bra. Men det är bara det att när Jesus säger det, då finns det inget som kallas för det dubbla kärleksbudet i allmänhet. Det finns ingen konfundervisning heller förvisso, det kanske är det som är felet. Men däremot så plockar Jesus upp den ena delen från schema, från femte Moseboks sjätte kapitel. Om att man ska älska en enda Gud och av hela sitt hjärta, av hela sin förstånd. Och så kopplar han det till ett annat bud som är hämtat från tredje Mosebok 19 och 18. Där det står att vi inte ska söka hämnd och vi inte ska söka vårt hämndbegär, utan istället så ska vi älska vår nästa som oss själva. Och när Jesus får den där stora och svåra frågan om vad är då viktigast? Vilket är det viktigaste budet? Då tar han och länkar ihop trosbekännelsen med relationen till Gud och vår nästa. Jag tänker att det rymmer så mycket det här. Älska din Gud av hela hjärtat, hela själen, hela förstånden och med all sin kraft. Odelat, hela. Att kunna få göra det fullt ut är inte ett vis på perfekt kärlek. Men det kan vara en odelad kärlek. En hel kärlek. Man kallar det därför det dubbla kärleksbudet. Men jag undrar om det inte egentligen skulle kunna kallas för det trippla kärleksbudet. För det finns en tredje del i den där som jag tror att vi behöver se och höra för att kunna förstå hur det fungerar. Vad är det som är den tredje delen i det dubbla kärleksbudet? Det är du. Du är den tredje delen av det dubbla kärleksbudet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, helhjärtat. Och du ska älska din nästa som dig själv. Jesus vet att det är svårt, enormt svårt att älska någon när man inte själv känner sig älskad. Jesus vet att vi behöver få känna kärlek till oss själva för att kunna ge kärlek. Jesus vet att kärlek kan vara smittsamt. Det kan sprida sig i de mest oväntade sätt. Men Jesus vet också att du är en del av det. Därför är han den första att när han kommer så ger han kärlek först. Innan han frågar efter det. Och på samma sätt så tror jag att vi måste få ta emot kärlek för att kunna ge den vidare. Kanske är det därför som Gud slösar med sin kärlek över oss. För att vi ska få ta emot och sen gå vidare. Jag tror att en skriftlärda, precis som vi, vill ha ett konkret och ett precist svar. Vi kan inte veta vad han har för motiv till att ställa frågan. Men vi kanske kan ana på hans svar att han blir glad för det svaret han får. Han på något sätt hör vad Jesus säger. Han tar till sig det och han ger sin gensvar i det. Han som kanske själv var en del av tempelkulten. Han som själv var med och uppmuntrade folk till att offra och ge. Han blir glad när han får höra att kärleken till Gud och till din nästa är det största, det viktigaste. Och han säger och instämmer i det att det går före alla andra offer. Och Jesus svarar, du har inte långt till Guds rike. Och jag tänker vad det gör med honom att fråga en verklig fråga till Jesus. Få ett svar som inte bara är precis och konkret, utan som också är utmanande. För när han kunde ha svarat med en fin teologisk formel, så svarar han istället med en utmaning. Han frågar vilket som är det viktigaste budet och han berättar hur han kan leva sitt liv. Hur han kan leva ut kärleken som han får. Och hur han kan vara en del av det. Jag undrar vad det var som var det första du kom att tänka på när jag frågade efter ditt livs viktigaste beslut. Kanske var det något särskilt som dök upp. Och om jag får gissa så tror jag att många av oss tänkte på någonting som har med relationer att göra. Det kan ha varit relationen till en vän. Det kan ha varit relationen eller sitt livs kärlek. Det kan ha varit relationen till sina barn eller föräldrar. Det kan ha varit relationen och beslutet att följa Jesus. Det alla de där har gemensamt är att de ryms i det här dubbla kärleksbudet. De finns där och de påverkar oss i en riktning. Jag tror att de där relationerna vi har präglar oss som människa. De val vi gör, de får konsekvenser. För en del av oss så är det inte så lätt att säga ett särskilt tillfälle. Jag satt och pratade med min fru om detta igår kväll på en romantisk restaurang. Och på något sätt ligger det i luften då att man borde svara att det största beslutet jag fattade, mitt livs viktigaste beslut, det var ju att bli ihop med dig eller gifta mig med dig eller, ja, ni förstår själva. Och samtidigt så undrar jag liksom lite, det där var ju flera beslut. När var det då det skedde? Var det när vi blev ihop den 11 januari 2001? För 205 månader sedan ungefär? Eller var det när vi bestämde oss att förlova oss? Eller var det när vi bestämde oss att gifta oss? Eller var det när vi fick vårt första eller vårt andra barn? På lördag så ska jag få vara med om någonting stort. Då ska jag få stå längst fram i en kyrka, i Särö kyrka. Och så kommer kyrkan vara full med vänner och folk. Och så kommer det komma fram två stycken finklädda människor till mig. Och så kommer jag ha bästa platsen i hela kyrkan. Och så kommer jag stå där framför dem. Och så kommer jag få höra dem säga sitt ja till varandra. De kommer att gifta sig där och då, Linda och Håkan. Och så kommer de få säga sitt ja till varandra och nej till alla andra. De kommer få säga sitt ja till varandra och fortsätta att leva sitt liv tillsammans. Och det är en av de stora fördelarna som pastor. Man får stå där och så får man se deras ögon, man får se deras ansikten, man får förstå hur mycket det här betyder. Medan de andra bara tittar på ryggarna och vackra klänningar och sånt. Men jag tänker varje gång jag står i det där ögonblicket att det här är ju viktigt. Det är så otroligt viktigt och det är värt att fira. Men det är också nu det börjar, eller hur? Det är ju nu det på riktigt kan fortsätta. För det räcker ju inte bara med två ja, utan det handlar om att säga sitt ja om och om och om igen till varandra. Det handlar om att hur vi väljer att möta varandra när vi kommer hem från jobbet. Det handlar om hur vi väljer att möta varandra när det är svårt. Det handlar om hur vi väljer att möta varandra varenda dag. Och jag tror att det är samma sak i vår relation till Gud. Jag kan säga flera gånger som jag har fått fatta avgörande beslut i min relation till Jesus. För skulle jag säga ett beslut av alla de beslut jag har fattat som är det viktigaste, så kanske det får bli ändå när jag för första gången valde att gå fram och ta emot nattvarden som konfirmand. Jag kan inte säga en dag som jag började kalla mig kristen, utan jag har alltid på något sätt haft en relation till Gud och har alltid kallat mig själv kristen så länge jag kan minnas. Men där och då fick jag välja att ta steget och svara ja på inbjudan. Ja, jag vill ta emot dig Jesus in i mitt liv. Där på ett lägergolv på Töllsjögården i Solviken fick jag ta emot nattvarden för första gången och också ta emot en helig ande på ett helt nytt sätt för mig. Det beslutet gjorde att jag vågade gå in i församlingen. Det beslutet gjorde att jag vågade tacka ja till kallelsen och bli pastor. Det mötet gjorde att jag längtade efter att säga ja till Jesus igen och igen och igen. Och det viktiga tror jag inte är att du kan säga vilket som är det viktigaste beslutet du har fattat. Det viktigaste tror jag är att du vet om att du fattar de här besluten och att de spelar en roll. På samma sätt som Jesus fick frågan av en skriftlärd, så behöver du ibland stanna upp och tänka, vad är det som är viktigast i mitt liv? Och hur präglar det mig? Vad är det jag väljer att sätta först? Och hur präglar det mitt liv? Jag tänker att om vi ska ha församlingsmöte efter gudstjänsten idag. Roligt, spännande. Tänk om vi skulle inleda det församlingsmötet med att vi skulle bestämma vilken som var den viktigaste verksamheten i vår kyrka. Oj, 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 oj. Det hade blivit spännande. Jag undrar om vi hade kommit överens om det. Och jag undrar vad som hade skett om vi skulle kunna enas om en enda sak som var det viktigaste. Därför vår församling har en mångfald och ett rikt uttryck av massa olika spännande verksamheter och arbeten. Men helheten av dem där säger någonting viktigt om vilka vi är, vart vi är på väg och vart Gud har kallat oss att gå. Så därför blir frågorna som vi ställs inför, hur vi väljer att vara församling, vara kristna, de blir viktiga. Och ibland behöver vi stanna upp och tänka, har jag samma svar på den här frågan? Eller hur präglar de här besluten mig? Jag hade förmånen att få vara med på Ekumeniakyrkans senaste församlingsplantering, Ekumeniakyrkan Kungsport, för ett tag sedan. Vi firade gudstjänst tillsammans i ett café i all enkelhet. Vi möttes där till ett välkommen, en enkel fika, en rak predikan, bön och lovsång och en inbjudan att ta emot Jesus. Det gjorde någonting med mig i det där mötet. Det på något sätt så ställde hela den gudstjänsten och hela det mötet frågan till mig, vad är viktigast? Vad är det vi behöver? Vad är det som kommer först? Att få stanna upp där och ta det steget och se vad det innebär. Det är precis det Jesus gör här. Han får frågan vad som är det viktigaste budet. Och han pekar på ett helt liv i gemenskap med Gud och med vår nästa. Hur ska vi då få ihop detta? Hur ska vi då landa alla de här olika sakerna? Och hur ska vi leva ut det? Jag skulle vilja avsluta den här predikan med vad Johannes säger. I första Johannesbrevet 4, verserna 20 och 21, så ger han oss en slags utmanande sammanfattning av kärleksbudet. Och kanske är det den vi har att stå inför som församling och också som kristna. Johannes säger så här. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Så den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud ska också älska sin broder. Amen.